Vindarnas skål av Robert Jordan, den 13:e delen i Sagan om drakens återkomst, i översättning av Jan Risheden, inläst av mig Niklas Engdahl. Någon hälsa kan ej bo i våra kroppar, ej heller kan något växa som är av godo, ty landet är ett med draken återfödd, och han är ett med landet. Med eld i själ och sten i hjärta lägger han världen under sig och tvingar de stolta att underkasta sig hans vilja. Han befaller bergen att knäböja inför honom, haven att dela sig och själva himmelsfästet att buga sig. Måtte detta hjärta av sten rymma ett minne av tårar, måtte hans själ av eld minnas kärlek. Från en mycket omtvistad översättning av drakprofetian, utförd av skalden Kiera Termendal från Chiota, antagligen utgiven mellan FO 700 och FO 800. Prolog. Ljungeldar. Från sin plats vid det höga valvfönstret nästan 80 famnar ovan mark och inte långt från Vita tornets topp kunde Elaida se milsvitt omkring Tarvalon. Hon såg skogsmarkerna och det böljande slättlandskapet som kantade den mäktiga floden Erinin. Kunde följa flodens lopp från nordväst därifrån den kom innan den delade sig kring den stora ö som rymde Tarvalons majestätiska stad. Nere på marken kastade husen säkert långa skuggor i morgonsolen, men från denna upphöjda position var utsikten idel ljus och glans. Inte ens Kariens sägenomspunna krönlösa torn hade kunnat mäta sig med Vita tornet. Bland tornen i resten av Tarvalon fanns det sannerligen inget som kunde det, trots att det både när och fjärran talades om dessa torn och deras välvda broar uppe i skyn. På denna höjd minskades den onaturliga hetta som gripit världen av en bris som nästan aldrig mojnade. Ljusfesten var redan förbi och marken borde ha legat dold under ett tjockt lager av snö, men istället var det lika varmt som mitt under en ovanligt het sommar. Detta var ännu ett förebud om att sista striden var i antågande och att den svarte nått världen med sin beröring. Om det nu skulle ha behövts några fler sådana tecken. Elaida tillät naturligtvis inte värmen att beröra henne ens när hon lämnade svalkan här. Det var inte för brisens skull som hon hade flyttat upp hit till detta enkla gemak, trots den olägenhet som alla trapporna innebar. De enkla rödbruna golvplattorna och vita marmorväggarna, prydda med ett fåtal gobelänger, kunde på intet vis mäta sig med överdådet hos den amyrlintronandes ämbetsrum och det gemak som hörde till, många våningar längre ner. Hon gjorde fortfarande bruk av dessa rum ibland. I mångas öron hörde de ihop med den amyrlintronandes makt och myndighet, men det var här hon bodde och för det mesta även förrättade sitt värv. Nej, det var för utsiktens skull. Fast inte den över staden, floden eller markerna, utan över det som tagit sin början nere på tornområdet. Där tidigare väktarnas övningsgård hade legat var nu ett stort område täckt av utgrävningar och påbörjade grunder, tillsammans med höga lyftanordningar av trä och staplar med block i marmor och granit. Platsen kryllade av murare och deras underhuggare, och en ändlös rad av vagnar kom rullande in genom portarna till tornområdet med mer sten. I utkanten av arbetsplatsen stod en träkonstruktion, vad murarmästarna kallade en arbetsmodell, tillräckligt stor för att en hukande man skulle kunna krypa in och se hur varje sten skulle placeras. Det var nämligen inte många av arbetarna som kunde läsa, vare sig ord eller ritningar. Arbetsmodellen var stor som en smärre herrgård.